Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi har poddat sedan 2015, still going strong. Och nu har snart ännu ett år gått, Lovisa. Men, både du och jag är nytränade. Berätta, var känner du mest att du precis har tränat? Ungefär från mina höftben och en täckande yta av 100% ner till foten. Är det en bra beskrivning?
Ja, det är ben helt enkelt.
Ben. Jag har inte så många övningar i mitt program. Tre övningar, det är ungefär det som krävs. Men det är jobbigt. Det är blandat just nu. Det är blandat med så här marklyft. Faktiskt ganska tungt. Benpress i maskin. Ett ben i benpress. Mycket att trycka med låren. Och sen benspark i maskin. Alltså det är just det minst komplicerade programmet på länge. Men det gör sitt. Och nu var det, eftersom jag har varit på GH och suttit i den där konstiga mackapären flera gånger, så var det ju 2 veckor sedan som jag tränade benen senast, alltså i gymmet. Men jag har nog, jag kunde öka på allt den här veckan jämfört med för 2 veckor sedan. Och det är ju ett viktigt mantra och syfte i sig för mig just nu. Alltså små ökningar varje gång som jag tränar samma pass igen. Sen om det har gått 3 veckor eller en vecka sedan jag körde samma pass. Liten ökning. Men Jessica, vi har ju faktiskt brutit ett av våra stora löften till våra träningspodden-lyssnare nu när du och jag alltid möts på gymmet. Idag har vi faktiskt snackat lite grann med varandra om så här statusuppdatering. Saker som inte kan hamna i träningspodden, men där vi ändå måste så här känna av var vi befinner oss, du och var jag befinner oss. Så vi har ju faktiskt träffat varandra på gymmet.
Ja, precis. Vi springer ju ihop där eftersom våra träningspass överlappar varandra på tisdagar. Så att nu har vi, man kan väl säga så här, att vi båda har privata grejer att fixa med just nu i vårt privatliv som tar upp ganska mycket tid och energi. Men just nu, jag kommer att prata om detta senare i träningspodden. Och då jävlar ska ni få höra på en historia. Det kan jag lova redan nu. Så häng kvar i träningspodden, för att det här är, nej men det känns som en film. Det är mycket overkligt.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårhuset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft! Ja, det är mycket att stå i just nu privat. Men då är det ganska skönt ändå att komma iväg en stund till gymmet. För att jag har märkt nu när jag har haft mycket, också mycket som upptar min tankeverksamhet, att det första jag prioriterar bort är träningen. Det är ju jättedumt, nej, men det blir så. För att det är verkligen så här, vad måste jag... Jag måste hinna med allt det här idag. Och jag borde också hinna med att träna. Men det blir som att den kommer alltid sist. Och då är det för sent. För då ska jag gå och hämta Sam. Och så är det kväll och så blir det inte någonting av med det. För då ska ungarna iväg på sina aktiviteter. Och ja, det är för mycket att styra med på kvällarna helt enkelt. Så träningen har inte riktigt fått vara i fokus. Och därför var det kul att när jag tränade idag så kunde jag också öka i alla övningar som vi gör. Och vi gör ju ganska liknande övningar du och jag just nu, eftersom jag i princip bara kan köra ben. Marklyft kan jag ju inte göra, för jag kan inte bära så mycket vikt med min axel, utan där får jag vara väldigt försiktig med belastning. Men jag kör ju benpress, fast tvåbens då, och så någon annan benpressövning där man liksom sitter med ryggen uppåt istället för att man ligger ner. Vet du vilken jag menar?
Ah, liksom rakt upp i taket.
Ja, men precis. Så man liksom sitter som i en liten stol som lutar lite grann, men med kroppen uppåt. För i vanliga benpressen så ligger man ju med kroppen neråt och trycker upp med benen i taket. Men här blir det motsatt rörelse, kan man säga. Mm. Jag trycker upp mig själv.
Aha,
fast jag har ingen vikt på överkroppen. Utan det är benen som tar all vikt.
Det är verkligen ben.
Ja, det är verkligen ben. Och jag... Jag har så ont i mina ben nu så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och då tänker jag lite grann på hur det kommer att kännas imorgon. Det kommer att vara smärtsamt. Det var det förra gången jag körde ben med Andreas.
Men, hur många dagar försvann träningsverken på då?
Jag tror att den satt i 3 dagar i alla fall. Och sen efter 3 dagar så körde jag Bionic och så fick jag en ny härlig träningsverk som satt i säkert 4 dagar. Så att jag har den senaste veckan mest gått runt med träningsverk. Allt blir lite jobbigare när man har så mycket träningsverk. Så tappar man ner något på golvet som man måste böja sig ner och ta upp, så är det ju inte skönt. Sätta sig på toalettstolen, inte skönt. Det är många saker som är väldigt... besvärliga. Men jag tänkte på det, jag tycker det är lite fascinerande det där som du säger, att du ökade på allting den här gången, fast du inte har kört på någon vecka, sådär, dina övningar. Och jag gjorde ju också det. Och jag har ju inte kört sedan, när körde jag då? Det var 10 dagar sedan. Fredagen för 10 dagar sedan och idag är det tisdag. Körde jag de här benen. Sen har inte jag gjort några ben emellan. Jag var på Bionic i och för sig, men där är det inte riktigt samma typ av träning. Man kan inte säga att man ökar i vikt, liksom. Och ändå kunde jag öka på alla övningar och göra fler reps. Och jag undrar, hur fan går det där till? Är inte det jättekonstigt? Är det som att, för då tänker jag så här, varför kunde jag inte göra det här förra gången jag tränade? Men då var det som att den vikten jag körde då var ju verkligen max.
Ja, alltså jag är väldigt inne på det här med upplevd intensitet just nu. Alltså, som då, precis det, den upplevelse som du och jag har haft då, 2 pass på raken. När jag gjorde mitt benpass för 2 veckor sedan och jämför med idag, där vi har då ökat 5 kilo på alla övningar, så upplever jag intensiteten samma idag.
Exakt.
Som jag gjorde för 2 veckor sedan. Och när man pratar om adaption, alltså hur träning hela tiden ska stimulera kroppen till att anpassa sig utifrån belastning, utifrån volym, utifrån frekvens, alltså ofta man kan göra någonting. Det här är ju jätteintressant, och det är det som är en av nycklarna när man säger så här att, ja, men kontinuitet, alltså regelbundenhet över längre tid, att det är den viktigaste framgångsfaktorn. Men förstå då de som inte har i sig tanken att de ska öka när det är vecka nummer 2. Att de ska öka lite grann till vecka nummer 3. Alltid kör samma vikter. Då stimulerar man inte den här adaptionen. För då kommer kroppen hela tiden att anpassa sig efter det som är dåvarande status. Inte det som är nuvarande.
Nej, precis. Men jag undrar bara hur fan det går till. Jag tycker det är så märkligt. Jag tycker det är så märkligt att plötsligt en vecka senare, utan att ha gjort någonting, så är jag mycket starkare.
Jag brukar tänka på det klassiska uttrycket att man sover på saken. Att ja. Det är en, ofta när man har ett problem så bara, jag ska nog sova på saken. Och så dagen efter bara, så, ja, det var inte så himla stort problem. Men jag kommer från liksom en så här samlad grund där nervsystemet och teknik, att känna att det är bekanta rörelser, bekanta vinklar, att man ska veta hur man ska ta i, tajmingen för när man ska ta i och med vad är väldigt viktig. Och ibland så kan jag för min egen del till exempel överskatta vilken vikt jag kan ha första gången jag gör ett pass. Och så bara, nej men helskotta, det här gick ju inte. Och så får jag liksom backa tillbaka, eller backa, alltså inte, det finns ingenting tillbaka, utan så här, sänka vikterna. Och så gör jag passet, och sen andra gången, då tar jag de vikterna som jag provade som inte funkade veckan innan. Ah, nej men helt rimligt. Och jag tror det handlar mycket om hur beredd man är på att ta i. Förra veckan så gjorde jag ett sånt här sjuhelsikespass. Alltså den definitionen av ett pass, ett sjuhelsikespass, det behöver inte vara att det har varit jättehårt, sådär så att man ligger helt dränerad på golvet eller måste sitta på en bänk och vila innan man kan ta sig hem från gymmet. Det var heller inte supertungt, så i att jag måste ta i allt. Men jag märkte en jättestor effekt av att så himla många gånger förra veckan och veckan innan har tagit i maximalt på de här uppmaningarna i de här max-max-testerna som jag tagit och gjorde i maskinen för underkroppen. Alltså jag tog i allt vad jag kunde. Och jag tog i allt jag kunde koncentriskt, alltså i själva pressen, och excentriskt när man skulle hålla emot, och också isometriskt, statiskt. Det skedde ingen rörelse, och ändå tog jag i allt vad jag kunde. När jag sen kom till gymmet några dagar senare och skulle köra överkropp, då var det som att mitt nervsystem, min kropp, var så van vid att flera gånger på raken ha varit på GH och tagit i maximalt, så att kroppen bara pa-boom, pa-boom. Jag var superexplosiv för att jag var så van vid att ta i allt vad jag kan. Och det där kan jag se ofta. Människor, den vanliga motionären på ett gym, tar inte i ordentligt. De gör en rörelse, men de tar inte i. Och det kan jag ju se på dig, Jessica. Att du förskjuter ju din tröskel för vad är det att ta i när man styrketränar. Mm. Jag tror att du har liksom... att det har öppnats som en dörr. Alltså som att du har tagit i en nyckel och vridit om. Där du inte ska orka göra en övning i en minut högintensivt. Utan att du ska göra någonting. Ta i allt vad du kan, men inte så himla många gånger på underkroppen. Överkroppen är ju... Det är ju inte riktigt där än. Även om det var ett viktigt milstolpe, ett viktigt delmål som du faktiskt nådde idag.
Ja, precis. För att idag började jag ju faktiskt träna lite överkropp igen. Dock med väldigt lätt motstånd. Alltså jag hade gummiband och gjorde lite övningar. Och jag körde med någon konstig bambustång som Andreas har. Som är jättelätt, den väger 3 kilo. Men när man hänger på vikt i den så blir den lite sådär skakig. Så att man måste parera, och då använder man ju muskeln på det sättet. Det är ju liksom de här musklerna som jag använde väldigt mycket när jag åkte båt över Atlanten, som vi har pratat om.
Ja.
Du vet, när man står och det är någonting som hela tiden rör sig, så att man har hela tiden spänning i muskeln, och det blir man faktiskt också tränad av.
Eller de här som surfar i Stockholms tunnelbanor. När man
surfar
ställer sig. Ja, men man ställer sig i tunnelbanan i vagnen. Och så får man inte hålla i sig.
Ja.
Och så får man se hur många stationer man orkar stå och parera de här vibrationerna av svängningarna och krängningarna som blir.
Ja, det som mina barn brukade göra förut. Se vem som ramlar först. Det tyckte de var en jättekul lek i tunnelbanan. Men verkligen så. Och det kändes bra i axeln. Och jag måste göra en liten shout-out till min naprapat. För hon är fan ett geni alltså. Jag går ju till hennes svin ofta en gång i veckan. Vilket är sjukt. Men jag tycker jag kan lika gärna gå till henne en gång i veckan. Och så kan jag välja bort en flaska champagne. Det är ungefär vad det kostar. Så jag byter en flaska dina champagne mot ett naprapatbesök i veckan. Så det unnar jag mig verkligen. Men hon är så bra, för att hon känner ju på min kropp och liksom, var har du mest ont idag, och så fixar vi till det. Men det hon gjorde senast jag var där, det var magi. För att då satte hon en nål bak i mitt skulderblad någonstans där, på den sidan jag har ont. Och jag har inte riktigt kunnat lyfta armen. Alltså jag har inte kunnat sätta upp håret i en tofs. Jag har inte kunnat borsta håret med högen. Jag har haft svårt att liksom föra armen mot motsatt axel. Jag har haft svårt att använda den ovanför huvudet. Men hon satte den här nålen. Och det var som att det var... du pratar om att man stoppar in en nyckel och öppnar upp ett lås. Ja, det var precis vad hon gjorde. Nålen var en nyckel som öppnade något lås som gjorde att jag blev så mycket rörligare. Och att de där rörelserna plötsligt inte gör ont. Och jag trodde att det på något sätt var skadan. Förstår du? Att det var, ja, det är så trasigt där så att det är det som gör ont. Men uppenbarligen var det ju inte det. Det var ju något annat som hade flyttat sig när jag ramlade då. Så att när hon satte nålen där och den muskeln då som krampade fick slappna av, så fick jag tillbaka min rörlighet. Så att nu är jag helt, jag skulle säga i princip helt rörlig i axeln igen. Sen klickar och knäpper och hoppar runt och håller på. Det gör det fortfarande. Men den går att röra i de flesta lägen utan att det gör ont. Så att det var helt magiskt. Och då kände jag ju när det släppte där att nu vågar jag börja träna med lite motstånd. Och det är ju det som är vägen tillbaka. Jag måste ju göra det och öka på motstånd, öka på vikter successivt för att återigen kunna bli stark i armen. Så att jag känner mig ganska positiv på just den fronten idag. Det var lite av en milstolpe. Första gången som jag tränade lite överkropp efter olyckan. Och ikväll kommer ännu en milstolpe som jag nästan inte vågar säga. Men jag ska hoppa ikväll. Första gången som jag trillade av ska jag hoppa igen. Och det ska bli så jävla kul. Jag har liksom tjatat på min ridlärare och nu sa hon äntligen ja. Så att ikväll händer det.
Hon vill nog att du ska skriva på ett friskrivningsavtal.
Ja, men hon sa också till mig, ja, men du, det kommer bli väldigt låga hinder bara så att du vet. Men jag skiter i det, bara jag får hoppa över något så är jag jätteglad.
Men jag tänkte jag skulle berätta om ett ämne, ett test, en studie som jag har varit och testat. Jag är ju då, det känns som att jag typ är deltidsanställd försöksperson här nu på GH.
Ja.
Men det är allmänbildning för många människor, för att alla vissa studier som görs på hälsa, på kroppar, på träning, de är ju bara relevanta för en pytteliten klick. Och andra studier har en jättestor relevans nästan typ på befolkningsnivå. De här stora studierna som har nått ut jättebrett, till exempel riskfaktorer vid stillasittande livsstil, som jag har blivit verkligen en så här, fått genomslagskraft. Det kanske är lite mer relevant för befolkningen snarare än, ja, men låt säga, forskningen på, inte för att vara raljant, men typ vilken operation som funkar bäst för nyckelbensskador.
Ja, ja, absolut.
Elitidrottare. Men för några år sedan, Jessica, så hade ju du problem med din hälsena.
Det har jag ju egentligen fortfarande. Om jag börjar ge mig på att springa långa distanser så får jag ju fortfarande ont.
Ja, och det här är... det är ju väldigt roligt för mig, för att jag ska ju hela tiden få höra den här perfekta kroppen i de här studierna. Alltså, jag är ju inte där med någon hälsenesmärta. Jag ska hela tiden representera datan för vad som är det friska, det besvärsfria, den som bara gör. Det finns inga förbehåll när jag ska göra, som skapar data till de här jätteduktiga forskarna.
Mm.
Och då har jag kommit med, och typ en av de sista, de saknade ett par kvinnor till den här studien. Det är en, alltså jag fattar ju inte storheten. När man träffar en person i ett labb, och jag förstår, fattar ju inte storheten vad det här för typ av person. Men då är det här alltså en kvinna som heter Åsa Fröberg. Hon är doktorand och specialistläkare inriktad på ortopedi. Och jag googlade henne när jag kom hem sen. Ja, men då är typ hon så här, jobbar jättemycket med så här, specialistkirurgi på ortopedi. Alltså hon är jättekunnig. Och jag bara, fasen också att jag inte förhörde henne mer på allt som hon kan. Men det här projektet som jag var med i, det var ett enda tillfälle. Så nu är jag klar. Jag kommer inte få någon data för det här. Däremot så fick jag ju upplevelsen av att få testa alla deras olika... hur ska man förklara? Vinklar. Och projektet det heter muskelaktivitet i vaden, tryckfördelning under fotsulan och rörelsemönster i hälsenan vid barfotagång, gång i olika typer av behandlingsortoser och löpning i olika typer av löparskor. Jag har bara gjort löpning i olika typer av löparskor, så jag fick inte göra allt. Men det kan ju ha att göra då med att jag inte har ont i hälsenan. Och då försökte jag förstå vad är det de ska titta på i den här studien. Och nu, hon förklarade det här väldigt pedagogiskt för mig där och då, och jag förstod precis. Men sen när man ska återberätta för någon annan så kanske man inte alltid får till det. Men jag kan göra ett försök.
Ja.
Ja, okej. Okay. Om vi tittar på vaden och underbenets muskulatur, så brukar man säga att det finns två vadmuskler. Och då är det soleus och gud vad det är svårt. Jag ska läsa innantill så att jag säger.
Gastro, det låter som något med magen.
Ja, men alltså, nu ska vi se här. Gastrocnemius. Mm-hmm. Och generellt sett så brukar man bara, så brukar vi, alltså vi som jobbar med träning och vanliga människor, man har koll på att det finns två muskler i vaden, den uppdelningen. Men sen finns gastrocnemius, den kan delas upp också i medialis och lateralis. Alltså den delen som är in mot mitten av kroppen och den som är på utsidan. Gör man tåhävningar, då kan man se att det faktiskt är två muskler som gastrocnemius delas upp i. Sen har man ju också en stor muskel på framsidan, tibialis anterior. Och den muskeln kan ju till exempel vara där man får ont när man har problem med benhinnorna. Och så man tänker sig att man har det är en muskel som lyfter foten eller lyfter tårna och en muskel eller muskelgrupp som gör att man går upp på tå, lyfter hälen. Och då, det finns en diagnos eller en definition eller ett begrepp där man pratar om kronisk hälsenesmärta. Och nu har jag träffat ganska många fysioterapeuter som har svårt för när man använder ordet kronisk. För att du kan inte säga att någonting är för alltid. Och de vill att man ska mer använda begreppet långvarig smärta eller långvariga besvär istället för så här kroniska besvär, för det kan ibland ge personen, individen, en känsla av att det här går inte att göra någonting åt. Och då finns det tydligen en teori, och det här har jag läst på jättemycket om och läst artiklar i läkartidningen och sådär, om kronisk hälsenesmärta som är mycket mer vanligt förekommande bland löpare än i den vanliga befolkningen. Och jag tyckte jag såg någon statistik. Bland löpare så är det 235 stycken av 100 000 individer. Och det är vanligast mellan 30 och 50 år. Men sen finns det ju den här typen av hälsenesmärta som kommer kanske mer akut. Till exempel om man spelar paddel och så får man så jävla ont i hälsenan. Det är en annan typ av hälsenesmärta. Teorin som vissa jobbar utifrån, och det var det här som är en del av den här studien, det är att de här tre musklerna på vadens baksida, underbenets baksida, en del tror ju att hälsenan är en enda sena. Och när hälsenan går av, eller man får en stressfraktur, då är det liksom att hela senan är ett enda paket som går av. Men de menar på då att de här tre musklerna, de har sina egna senstråk. Så hälsenan består egentligen av väldigt många senor från olika muskler. Och en förklaringsmodell som de då vill testa om den verkligen håller, det är att människor som har då de här långvariga hälsenebesvären, till exempel från löpning, att det skulle bero på... Nu håller jag upp mina handflator mot varandra för att symbolisera de här senskidorna som ligger mot varandra nere i hälsenan, att de jobbar nästan kontraproduktivt och att det blir som friktion mellan dem. Så att de, istället för att samspela med varandra, så bråkar de med varandra. Och för vissa så kan ju det här gå ner under foten, in i fästet på hälen och bli en hälsporre. Och, det var, och då frågade jag så här, ja, men jag hade problem med den här sexiga diagnosen gubbvad när jag spelade mycket paddel. Och då sa han, ja, det hänger inte ihop med det här, för gubbvaden, det besväret är mycket högre upp i vaden. Och det som de då provade på massa människor, och jag fick göra en viss del av studien, det är först och främst sätta på massa olika typer av rörelsesensorer. Det ser ut som pyttesmå dosor som skickar data till en dator som skapar en avatar. Så de här dosorna hade jag fastsatta på fötterna, på vristerna, på underbenen, knäna, låren. Så att så fort jag lyfte höger knä, då lyfte den här avatargubben också sitt höger knä. Så att man kunde liksom, det blev en modell som sprang på stället.
Okay.
Nummer två som det var, det här känner säkert vissa igen, de här teorierna om vilken benövning eller underkroppsövning som egentligen tränar rumpan mest. Alltså utfall, knäböj, marklyft, höftlyft. Vilken övning tränar verkligen rumpan mest? Och för att kunna mäta det så sätter man små då, vad ska man, elektromyografi, elektroder. Så det är små, man rakar bort allt hår man har på ytan och så klistrar man fast små mätare som mäter muskelaktiveringen.
Gud förlåt, jag tänkte att man rakar bort allt hår man har i rumpan, tänkte jag. Att du
ja, men det har man nog behövt göra om man verkligen ska vara noggrann. Jag hade då bara på underbenet, vill säga.
Inte i rumpan, det var turen då.
Alla hälsenor som går upp i röven. Och sen så får man ju då göra alla de där övningarna, till exempel i gymmet. Och så mäter man så här, men när är rumpmusklerna mest aktiva? Och det är det så här som, det finns en jättekänd träningsprofil som kallas för The Glute Guy. Och han var ju, är ju helt besatt av höftlyft till exempel för att träna rumpan. Han menar ju på att vanliga knäböj inte tränar rumpa så mycket. För han har verkligen mätt det här, Brett Contreras. Och sen så hade jag, och det var det här som var så intressant, det här som är så noggrant. På riktigt ett ultraljud. Fasttejpat på hälsenan. Och jag så här försöker skämta lite. Jag bara, tänk vad spännande om du ska hitta en liten bebis där inne. Hon bara, ja då skulle vi bli förvånade. Men då ser det precis ut som en ultraljudsfilm som när man har, alltså gör på magen på ett foster. Fast det som ultraljudet visar på hennes skärm, det är alla lager från fascian och sen lager för lager för lager för lager av hälsenan hela vägen in till skelettet. Och då fick jag uppdrag. Det var inte så himla fysiskt krävande. Hastigheten, den var 12 kilometer i timmen på det här löpandet. Det går liksom. Jag fick prova mig fram lite grann först för att känna hur det här löpandet kändes och så. Det märkliga med det här löpandet. Alltså, jag är ju van vid löpan på sats till exempel. Det är svajigt, det är lite skumpigt, det är väldigt, det flekterar mycket. Det skumpar liksom. Och är det lite tyngre person som springer på löpandet bredvid, då känner jag det i mitt löpande också. Det här löpandet, det har alltså, visst det är ju en vanlig sån här löparbandsmatta som rullar. Men istället för sån här plastskiva som man springer på ett vanligt löpband, så är det ett jättestort stenhårt marmorblock som är underlaget.
Det är så konstigt.
Och då hade jag i uppdrag 2 gånger 20 sekunder, alltså det är 2 stycken 20 sekunders intervaller, på olika typer av varianter för fötterna, på 3 olika fotisättning. Så det första som jag fick göra, det var att springa då med barfota sko. Alltså den tunnaste, känns typ som en strumpa. Man känner sig som Kalle Anka. Den var lite för bred för min fot dessutom. 2 gånger 20 sekunder och springa med en rejäl häl i sättning. Alltså du vet, elefanten äntrar rummet. Katung, katung, katung. Och sen fick jag springa och landa på hela foten. Och sen landa bara på främre delen av foten. Och sen skulle vi byta. Då fick jag springa i ett par hyfsat neutrala, ganska mainstream, inte så snygga, inte så fula Brooks-skor. Och då skulle jag säga, det är ju liksom om skon, sko, vad heter de? Sko en sko. Alltså det är verkligen så här en standardsko. Och så fick jag göra samma sak där. Häl, hela foten och tå. 2 gånger 20 sekunder på varje. Och sen kom den stora switchen till en sån här ny supersko. En knallrosa Nike-sko som såg ut som ett spaceship. Mm. Alltså det var en sån här... Kommer ihåg på 90-talet när de här Nike Air-skorna kom med den här stora luftbubblan under hälen, under sulan.
Mm,
som var det trendigaste man kunde ha. Ja. Och hade man haft sina lite för länge... Då
alltså
blev
de man kunde pumpa upp själv, eller hur?
Nej. Alltså, ja, det fanns ju dem också. Men det var liksom som en det var som en genomskinlig sula med luftkuddar i. Och de kostade ju på den tiden, de kunde ju kosta 1200-1300 kronor. Det var så mycket pengar så att man visste inte vad man skulle ta vägen om man hade kunnat få tag på ett par sådana skor. Ibland så gick det hål på det och då pepte lite grann fitt, fitt varje gång man gick för att det läckte ut luft. Den har den här flamingonäbben bak till som vi har pratat om. Som gör liksom att hälen, man står verkligen i nedförsbacke när man står i skon, men sen är den liksom rund bak till med en spetsig näbb bakom hälen. Alltså det här är så märkligt. Men vi säger så här, jag har uppdaterat min önskelista till jultomten. 3 500 kostar skorna, men fruktansvärt sköna.
Så du tycker ändå det var värt 3 500?
Om jag frågar tomten.
Ja. Men jag menar, alltså lökmässigt så tyckte du ändå, inte bara för att de ser coola ut, utan du tyckte ändå att det här gjorde ändå så pass stor skillnad att det är värt att lägga ut om man är väldigt intresserad av att förbättra sin löpning liksom.
En fantastisk sko.
Ja.
Ja, det är verkligen en fantastisk sko. Men gud vad bortskämd man blir. Alltså, man behöver knappt göra något jobb själv. Men det intressanta var, det är det här som jag förstod det att de i studien vill titta på. Om man är en hällöpare, om man är en löpare som sätter ner hälen först, vad är då den bästa skomodellen, sorten sko för hällöparen att ha? Om man är en sån som gärna landar på främre delen av foten, vad är då den bästa skon för den personen att ha? När man vet hur mycket belastning det blir för musklerna på främre delen av underbenet, när man vet hur mycket olika vadmuskler påverkas, när man kan mäta aktiviteten i hälsenan. Så de vill ju kunna ta fram rekommendationer. Så är det en person som har hälsenesmärta, vad är då att föredra för den personen när den vill fortsätta med sin löpträning trots att den har kanske så pass ont att den inte kan gå i strumplästen på parkettgolv.
Mm.
Och det är ju lite grann... Alltså jag vet att du trodde att jag skämtade. Men jag gav ju dig som tips att du skulle springa i Crocs.
Ja.
Alltså, det är
klart man tror att det är ett skämt.
Ja, du tror det, men jag står fast vid det här. Whatever works for you, honey. Men... Men och efter att jag hade då sprungit i de här knallrosa superskorna som då alltså finns på den kommersiella marknaden redan. Många av skorna i det här labbet, de finns ju inte att köpa än. De är ju liksom i testskedet. Då fick jag springa på det här stenhårda marmorblocket helt barfota. Hälsättning, landa på hela foten och landa på tån. 2 gånger 20 sekunder på varje. Alltså, jag var så sliten i mina vader efteråt. Jag har aldrig sprungit på stenhårt stengolv i hela mitt liv.
Det är inte så många som brukar ge sig ut och springa på marmorgolv, om man säger så. På sin löprunda.
Alltså jag kan minnas hur trött jag blev i fötterna när jag i perioder har jobbat på stengolv. Och då har man ändå haft liksom ett par riktiga svampiga, väl uppbyggda skor. Men det är det som är intressant då när de tittar på. Men hur mycket slit, alltså hur mycket måste musklerna jobba? Och den där, till exempel den här Nike-skon, sån här superskon, med den här rejäla sulan under hälen och den här näbben som går in bakom hälen. Om jag skulle, försöka springa med hälisättning på den, då kändes det som att jag satte i foten bakom kroppen. Det var nästan omöjligt att forcera fram en hälisättning. Medans när jag försökte springa på främre delen av foten, då var det som att jag sprang i nedförsbacke, fast det var helt plant.
Ja, coolt.
Jättecoolt. Och det, jag ska bevaka och se när det här kommer ut, men det finns ett påstående som var jättestarkt och trendigt för 8, 9, 10 år sedan. Då handlade det om att människor med hälsenebesvär skulle springa i barfota skor för att på något sätt avlasta hälsenan, att landa på främre, tvingas landa på främre delen av foten.
Mm.
Medans idag så är man mycket mer osäker på hur man egentligen ska behandla långvarig hälsenesmärta. Idag, man kan prata om så här, kanske det är en inflammation. Ska man äta antiinflammatoriska? Skulle det kunna fungera med kortisonbehandlingar? Är det stötvågsbehandlingar? Är det avlastning? Ska man helt enkelt undvika allt som gör ont? Nu är man mycket mer så här, vad är det egentligen som hjälper i den här behandlingen? Och särskilt för de här motionärerna som ligger på ganska många mil i månaden löpning och har besvär. Hur kan man hjälpa dem på bästa sätt så att de kan få fortsätta med sin motionsform som i sin tur gynnar hälsan trots att de får ont när de springer och att det i sig är inte främjar hälsa?
Mm.
Intressant. Så här får vi, jag ska rapportera till dig sen när du ska börja springa lite mer ordentligt igen, Jessica.
Ja, det är faktiskt bra för att, och jag har förstått att det är väldigt krångligt med hälsenor. För mitt problem sitter ju precis i fästet, där hälsenan fäster i hälen liksom. Och när jag gick ju ändå hos en specialist. Men de var ändå så här, ja men det kan vara lite grann det här, det kan vara lite grann det här, vi testar det här och vi testar det här och vi testar ju allt möjligt. Och det blev ju egentligen inte så mycket bättre. Och jag har också provat det där med att springa på tå. Problemet med att springa på tå är att det är ju fruktansvärt jobbigt. Man orkar ju inte springa särskilt långt på tå. Nej. Alltså, det är ju inte så att man kan springa ett maraton på tå liksom. Då är man ju något slags unikum om man klarar det. För det är riktigt, riktigt jobbigt för vadmusklerna. Man blir väldigt, väldigt trött i benen av att springa på tå. Så det kändes inte heller som någon så här långsiktig plan direkt. Utan absolut kan jag tänka mig att anpassa löpsteget lite. Men jag tror inte att jag helt kan ändra det. Då kanske jag inte får så himla mycket glädje av löpningen ändå. Men jag ska försöka jobba mig upp här igen på lite längre sträckor. Jag klarar ju 4 kilometer, det går bra. Men så fort jag börjar komma upp runt en halv mil så får jag ont igen. Så att, ja, det är lite...
Men 4 kilometer är ju alldeles lagom.
4 kilometer är absolut okej, men det känns futtigt när man ändå har varit uppe och sprungit. Alltså, för mig var ju en mil var ju bara ett mellanpass. Det var ju inte ens ett långt pass. Det var ju bara något som, men jag river bara av en mil idag. Så var det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men nu känns en mil väldigt, väldigt långt borta.
Vad springer du i för skor när du springer nu? För när vi träffades på gymmet idag, då hade du ett par platta, skitsnygga Under Armour-skor.
Ja, men det var ju mina styrketräningsskor.
Platta styrketräningsskor.
Ja, precis. De måste ju vara platta. Det har ju min syrra... Jag fick ju bannor av min syrra första gången jag kom och tränade i ett par löpardojer. Mm. Hon bara, du får klara dig och gå i strumplästen. De där kan du inte träna i. Jag bara, va? Kan jag väl göra. Jag tränar alltid såna här skor själv på gymmet. Men nej, det fick jag inte göra för syrran. Så då fick jag ta mina plattaste skor som jag hade hemma i något gammalt hörn. De där andra armeskorna är sen vi plåtade vår första bok, kan jag säga.
Oj!
Så de är inte nya, men de hänger med.
Och när du springer på löpandet då? Du sprang ju allmänhetsintervaller för några veckor sedan.
Ja, precis.
Vad lupsade du runt i då?
Men jag har ju provat mig fram och jag springer ju faktiskt helst i mina Mizuno-skor. Det är ju de skönaste. Jag köpte ju ett par sådana där riktigt spaciga Nike-skor. De är inte superbra för hälen. Det är de inte. Plus att jag vågar inte springa i dem på löpandet för de känns lite vingliga helt ärligt.
Ja, det känns som att man har platåer.
Ja, det är som att gå ut och springa i ett par platåskor. Och det skulle ju kännas bra läskigt för då skulle det vara så här, shit, jag kan stuka foten när som helst. Så lite ja, så.
Jag förstår precis vad du menar. Och det var det som var när jag stod på löpandet medan de skulle kolla att alla datorer, det var ju typ fyra datorer som skulle samla in data var för sig. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle stå stilla på löpbandet för att hitta jämvikten i skon. Alltså jag så här, oh, här hamnar jag nerförsbacke och så lutar jag mig lite bakåt. Nej, nu hamnar jag uppförsbacke. De är väldigt välvda. Och jag skulle säga att det är omöjligt nästan att gå i den skon.
Exakt.
För att man hittar inte riktigt. Jag tror man måste träna lite grann i skon för att hitta vad som känns naturligt. Och jag har ju inte sprungit i såna där superskor förut. Men jag kan tänka mig om man springer mycket i de här rundaste, mest uppbyggda hockaskorna. Att man kanske känner sig, ja, det här är old news. Men för mig var det inte det. Och det var intressant, du säger det där med hälkappan. För att när hon skulle tejpa fast den här stora ultraljudsmätaren på hälsenan, då skulle jag ha de här Nike-skorna på mig för att de har den absolut högsta hälkappan. Alltså material som går upp mot hälsenan. Mm. Medan barfotaskon, det kändes ju som att den slutade på halva hälen.
Precis.
Och det spelar ju också roll vart trycket hamnar någonstans om man upplever sig själv som känslig för tryck av en löparsko.
Ja, men exakt. För det jag har fått börja med, det är ju att köpa en storlek större skor. Och då blir de ju lite glappiga tyvärr, men det trycker inte på hälen på samma sätt. För så fort det kommer ett tryck på hälen, då kommer den här inflammationen i slemsäcken tillbaka. Och då är det kört, för då gör det så ont, så då kan man ju nästan inte gå i skor. Men vet du vad den här Nike-skon påminner mig om? Jag vet inte om du hade såna. Jag har faktiskt fortfarande kvar mina, för att jag slänger aldrig något. Jag är en hamster. Men jag har ett par såna här Reebok-skor. Kommer du ihåg de här rumpskorna? Rumpträningsskorna.
Toning.
Exakt. För de är ju också lite runda under. För de ska ju vara liksom också lite små vingliga för att man ska behöva spänna röven när man promenerar. Så det är liksom promenadskor som ska liksom bygga rumpan. De där köpte jag ju givetvis eftersom jag alltid har varit en platt röv. Så var jag så här, fan, nu ska jag börja träna rumpan med de här skorna. Och ibland, det händer att jag fortfarande snarar på med dem, Lovisa. Det är inte ens ett skämt. När jag tänker så här, nej men nu känner jag för att liksom riktigt trycka ifrån med rumpan när jag går ut på min powerwalk. Då drar jag på med dem där. Och då vinglar man också lite grann, men inte som i Nike-skorna. Nike-skorna skulle man ju nästan kunna gå på fest i, liksom, för det är ju som att gå i högklackat i princip.
Ja, 3 500. Jag hoppas tomten tycker att jag har varit snäll i år.
Ja, framförallt får du hoppas att din man lyssnar på träningspodden.
Ja, alltså, ja. Jag tänkte så här att jag skulle så fråga, vad gör ni med skorna sen när ni är klara med studien? Ja, nej, det här var ju perfekt storlek på mig. Så här. Ja, det gick inte, de förstod inte, det gick över huvudet.
Men har de alla storlekar där då? Så när de ska göra testerna måste de ju ha hur mycket skor som helst då? Eller vadå?
Ja, jag tror att de valde ut när de visste att jag sa så att jag har en vanlig 38. Ja. Och då var barfotaskorna för stora. Men det gjorde ju ingenting, för de skulle ändå inte ge något. Alltså de skulle bara vara en bra barfotasko. Enligt många av barfotasko-varumärkena. Jag har ju sprungit jättemycket i Merrells barfotasko. Jag har gymmat jättemycket i dem. Men då ska den framförallt ge skydd för fotsulan. Att du inte ska behöva vara rädd för att trampa på glas eller alltså vassa grejer. Att du inte ska få blåsor under foten eller liksom att du sliter på huden. Du ska kunna sprida ut tårna i princip utan att nudda någon kant. Alltså om du gör en riktig tåspridning ska du inte möta någonting. Och lyfter upp tårna rakt uppåt, du ska inte kunna möta... Det ska inte finnas några som helst begränsningar av en barfotasko. Och det ska inte heller ge någon gratis support av en barfotasko. Så rent principiellt och filosofiskt så pratar vi om 100% kontraster mellan en minimalistisk sko slash då barfotasko och de här nya superskorna som de flesta löparmärken nu vill ta fram. Med de här uppbyggnaderna, med de här kolfiberplattorna där de vill forska fram ta fram att du får ett bättre, mer ekonomiskt löpsteg. Det går åt mindre energi för varje löpsteg som du tar. Du behöver inte använda din fulla syreupptagning, din fulla kondition för att producera samma hastighet. Medan en minimalistisk sko, då vill man stimulera allt det som kroppen själv kan uppbära. Alla de små musklerna. Titta på evolutionen. Det jag pratade om för några veckor sedan på den spanska konferensen. Där de använder uttrycket paleo för att förklara hur biologin har sett ut och miljön har sett ut långt bakåt i tiden. Det är ju väldigt många som är inne på paleodieten som också är helt förälskade och typ ambassadörer för att alla ska springa i minimalistiska skor. Alltså jag tycker det är så roligt om jag är hos tandläkaren eller man är på någons arbetsplats. Och då kan man alltid försöka identifiera vart är paleopersonen. För den jobbar hela dagarna i såna här minimalistiska skor. Till skillnad från de här som kör Crocsen inom vården. Birkenstock. Som kanske till och med har köpt den svampigaste, mest uppbyggda New Balance-skon. För att knata runt i på hårda stengolv på arbetsplatsen. Och så hittar man den där lilla paleon som går runt och sitter och gör sina tåspridningsövningar i sina minimalistiska skor. De finns.
Ja, men väldigt spännande det här. Jag ser fram emot att höra lite mer om resultatet. Men du har väl gjort även ett annat test?
Åh, fy Fabian.
Berätta, för jag vill veta hur vidrigt det var. Alltså ja, men hur illa du mådde och hur hemskt du tyckte det var.
Först kan vi börja med att göra en uppdatering, Jessica, du och jag som älskar data just
ja,
nu.
Ja.
Min klocka, den har ju sagt till mig, efter att den har samlat in min puls och distanser på promenader och på löpning utomhus, så säger den att ett estimerat VO2-max för mig är 44. Vad säger din klocka att du har utifrån all den data som den samlar in? Du är ju också klockintresserad just nu.
Jag har så fruktansvärt dålig kondition nu. Så att jag passar.
Du passar, ja. Min klocka, jag har ju mitt år med klockan. Och det här tycker ju många av de här forskarna är jätteintressant. För att jag kommer ju med ganska mycket egen data. Och så vill de veta hur det känns att vara så medveten om sin data till vardags. Det var en person som berättade för mig att hon hade försökt jobba med klockan förra året. Men hon kom typ 3-4 veckor in i liksom att titta på klockan och jobba med klockan innan hon blev så stressad. Så att hon bara, det här, det äter upp mig. Och jag var mer så här, jag vet inte, alltså när det här året är slut, ja, vi får se, jag kanske vill se om jag kan bibehålla ytterligare ett år med att vara medveten kring hur många gånger jag ställer mig upp per dygn, hur många steg jag tar under en arbetsdag, hur många minuter ett genomsnittligt träningspass tar, vad är skillnaden på 45 minuters styrketräning i energiförbrukning versus att springa 45 minuter när jag gör mina intervaller till exempel. Jag tycker nog att mer, det stressar mig inte än, just nu tycker jag bara att det är kul, men det kan ju bli jobbigt år två om jag får en tävlingsnerv som säger att jag ska slå mitt förra år. Den är ju, jag vet inte hur jag kommer uppleva det. Men min klocka då, den här säger att jag har 44 i VO2 max. Det är inte så det känns. Jag har ju varit skeptisk till de här värdena. Och när jag då säger till de här riktiga konditionsproffsen på GH, för de undrar så här, men Lovisa, hur bra är du på att springa? Och jag säger så här, jag är inte så snabb just nu, men jag kan ju springa ett maraton idag om ni ber mig. Jag är väldigt uthållig och jag har en hög lägsta nivå uthållighetsmässigt. Ja, men kan vi få några referenser? Och då så sa jag så, så berättade jag så, jag håller på med det här 4x4 minuter och då är jag uppe på 14 kilometer i timmen när jag ska upp på mitt estimerade 86-procentiga max. De bara, okej. Men om du skulle springa milen, vad har du sprungit milen på? Och jag bara, fast det var länge sedan jag sprang min liksom en snabb mil. Det kan vi inte jämföra nu. Ja, men gissa idag då. Om vi skulle sätta dig på löpbandet här idag och du ska springa mil. Ja, men då säger jag, men kanske 52 tror jag någonstans. Give or take. De bara okej. Okay. Då använder de ett protokoll. För de här är ju så skickliga. De har ju jobbat med så mycket data genom åren. Så då gjorde de ett protokoll. Och så fick jag göra två olika moment. Det första momentet tog lång tid. Det var 8 gånger 4 minuter. Mm. Men, då, för det första, det var inte på marmorbandet.
Tur det.
Som tur. Men då fick jag ha den stora masken som mäter hur mycket syre som passerar. Det är som en liten plastlåda, genomskinlig plastlåda som fångar upp syret och mäter det. Hade jag pulsband med en liten sensor som hängde på den här slangen som kommer från maskinen som mäter syret. Så att de kan få all pulsdata live på datorn. Och sen hade jag ett säkerhetsbälte där de har monterat isär en flytväst. Och så sätter man på sig själva västen bara. Man behöver ju inte ha hjälp med att flyta. Men sen hänger det liksom som en lina upp i taket. Så att om man skulle balla ur och helt enkelt svimma. Eller inte orka hålla tempot så att man glider bakåt. Då blir man hängande i luften. Där kan man ju
jävlar.
Se. Ja, men där, jag tycker att det är så kul att kolla när Sveriges bästa längdskidåkare gör rullskidtest på det här sättet. Alltså då är det ett löpband som är gigantiskt. Och jag tror att det är samma sorts löpband där de gör konditionstester för hästar också.
Aha. Mm.
Alltså att du kan liksom, det klarar verkligen en häst med ryttare på det här löpbandet. Jag tycker det är jätteroligt att kolla på deras Instagram när de lägger upp så här att de gör de här typerna av tester. För att när jag blir så pass trött att nej, nu bryter jag. För det är det som är mentalt jobbigt. Det här sista max-max-testet. Då springer man tills man känner, nej, nu orkar jag inte springa mer.
Oh,
och då kan jag hoppa av. För att jag tar mig inte till en trötthet som är att jag ramlar av bandet bakåt. Men jag kan sätta pengar på att våra bästa cyklister, våra bästa längdskidåkare, löpare, de springer verkligen tills benen inte bär. De har en helt annan mental tålighet än vad vi vanliga människor har.
Ja, fy fan alltså. Nej, men alltså det där bara att kunna pressa sig till det där att benen inte bär. Nej, men det skulle inte jag våga, tror jag.
Nej. Alltså, bara att ha den här masken på när de står och förbereder och allting. Och det är ganska skönt att man får den här adaptionstiden. För att det är ett litet motstånd att andas i den. Den sitter hårt som tusan över ansiktet. Man ser den hela tiden över näsan. Det sitter ju bälten över huvudet. Den hänger på näsroten. Den trycker runt hakan. Och samtidigt så den här långa elefantsnaben som samlar in, som transporterar bort den här luften som du ventilerar. För det är det som, jag kan ju bara andas den luften som maskinen ger mig.
Mm.
Den ger ju också en liten tyngd. Man vill ju att den ska vara perfekt balanserad så att den inte hänger för långt ner eller trycker upp för mycket. Det är liksom en miljö som i sig kan trigga igång. Alltså, har man en historik av panikångest till exempel, då tror jag man inte gillar att ens sätta på sig den där masken. Har man ansträngningsastma så tror jag att det är jättejobbigt att utsätta sig för den här typen. Att man inte begränsar andningen, men den blir inte fri.
Nej.
Liksom. Så de här 8 gånger 4 minuterna, de var inte så jobbiga i sig. För det börjar så här 4,5 kilometer i timmen. 4 minuter, ja då går jag. Och sen fick jag hoppa av bandet, pausade det. Och så tog de ett blodprov. Och så fick jag göra lite snabbare, fortfarande gå. Och så tar de ett blodprov, och så lite snabbare. Och måste jag börja springa, och så lite snabbare. Och så var fjärde minut hela tiden så tog de ett blodprov för att mäta då hur mycket mjölksyra, laktat, som min kropp producerar på varje sån här nivå utifrån det protokollet som man skapade för mig. Alltså det här är så avancerat. Och då var vi väl uppe som högst efter den sista 4 minuterna var väl typ på 14 kilometer i timmen. Så att man måste ju ändå orka springa. Det tog ju 45 minuter. 4 minuter springa, 1 minut blodprov. 4 minuter springa, 1 minut blodprov och så vidare. Ja, så man, för att göra ett sånt test då måste man ju ändå liksom kunna springa. Man kanske, det kanske inte räcker med att bara kunna springa 4 kilometer då. Men sen fick jag, som tur var, ta av masken, gå och kissa. Alltså jag typ kissade 3 gånger när jag var där, inne på GH. Fick dricka lite vatten och sen var det dags för det här då VO2-max-testet. Som alltså är ett test av den maximala syreupptagningsförmågan. Vilket är liksom ett rejält konditionsvärde. Och det var ju det här så att jag pratade om det här för några veckor sedan i träningsspåren. Att jag skulle kunna tänka mig betala till ett företag. Till exempel Activitus eller Bosön gör också sådana här tester för allmänheten. Att man helt enkelt bokar in sig som en PT-timme. Fast man får göra sånt här test.
Mm.
Och då, jag har gjort jättemånga sådana här tester när jag gick gymnasiet. Och det har hänt ganska mycket, ska jag då säga, sedan tidigt 2000-tal. För att på min tid, då kunde sånt här test ta mellan 12 och 14 minuter. Vilket mentalt är skitjobbigt. För att man måste springa så pass länge innan man börjar få de riktiga värdena. Nu så sa han så här, ja Lovisa, det vore bra om vi kunde komma upp i 5 minuters testtid. Jag bara, ursäkta? Skitnöjd bara. För han menade på typ, det är ganska länge. Men jag var ju så här, åh gud vad skönt. Det är ja,
var
inte
på något
länge.
Helt annat.
Ja. Och sen ville han bolla med mig. För det här är en pilotstudie. Så att de tränar på att samla in data. För att sen göra de här testerna på yttersta eliten. Och jag sa så här till honom. Och grejen var att jag har ju varit nyfiken på det här med hur många kvinnor i Sverige springer 30 kilometer i veckan. Och kan springa milen under 45 minuter. För det var det som var grundkriterierna om du kommer ihåg det. Just jag det. Frågade en PT-kund till mig i torsdags. För hon är en jätteduktig löpare. Och då frågade jag henne, så här, liksom hur, för jag vet att hon springer 30 kilometer i veckan. Och då frågade jag henne, men vad gör du på milen? Alltså vad är en snabb mil för dig? För att då fundera, skulle hon kunna vara intressant för den här studien? Och då sa hon så här, ja min snabbaste mil det är på tjejmilen ett år. Och då hade hon sprungit på 44:49 tror jag hon sa, eller något sånt där. Och då var jag på plats 99 placeringsmässigt. Jag bara, okej. Okay. Så vi snackar alltså att det finns ett 100-tal kvinnor som springer så här snabbt.
Oh,
och då sa jag det till han, killen här nu på GH, så här att ja, men liksom, hur ska det gå med rekrytering? Han bara, Lovisa, vi har fått tag på tjejer som springer milen på 33 minuter.
Oj, oh, jävlar, vilka tjejer är det?
Ja, men det måste ju vara elit. Men han sa, vi har ett överflöd av män. Det har vi alltid. Det är ont om tjejer. Men tänk om vi kan få 10 kvinnor som är elit. Som gör milen på 33 i den här studien. Jag bara, okej. Okay. Nej, men här kommer jag som Svensson. Men det är okej. Okay. De får träna på mig. Men då bestämde han och jag i det här protokollet som vi skulle följa, började ganska långsamt, typ 9 kilometer i timmen. Och sen varje kilometer så höjde han. Och efter den sista höjningen som skulle vara 12,8 tror jag, då skulle lutningen börja höjas istället. Och jag sa, ja men jag springer ju mina 4x4 på 14, så det kommer inte vara något problem. Han bara, ja vi får se liksom. Och sen var det bara börja springa. Och så räknade han ner till nästa ökning. Springa 1 minut. Räkna ner till nästa ökning. Och när jag passerade 5 minuter. Och han bara, ja, nu är det 15 sekunder kvar tills vi börjar höja lutningen. Jag bara, alltså mina ben kan inte springa snabbare. Jag kan inte höja frekvensen mer. Och på en halv sekund så tog min hjärna beslutet att jag skulle hoppa av. Att jag var klar med testet.
Oj, aha.
Det var... Det blev verkligen som en sån snabb switch. Det var inte ens en förhandling. Jag hade inte ens en chans att min ena hjärnhalva skulle förhandla med den andra hjärnhalvan. Jo, men Lovisa, kom igen, du kan pressa dig lite till. Utan det var så här, nej, så hoppa av. Och så kollade jag på filmen efteråt. Jag bara, hur kunde jag uppleva att det där var den absolut snabbaste löpningen som jag kunde göra? På filmen så här, jag bara, nej men gud, det ser ut som att hon dör. Hon där på filmen springer väl medelsnabbt. Men i min hjärna så var det liksom...
Du sprang så snabbt så att det var helt sjukt.
Ja, det var jättekonstigt. Efter testet, då sa han... och jag hade sagt så här, ja men min klocka och den säger 44. Han bara, åh gud vad intressant. För jag är alltid intresserad av när vanliga motionärer har sån koll på sin klocka. Och de tror att de har en viss kondition. Och så visar det att de inte alls har det. Och så har jag läst jättemycket om Garmin-användare. Som så här, olika typer av löparforum. De har liksom gjort en sån här riktigt VO2 max-test. Och då har de typ fått 98,5% av sitt värde från klockan. Och då vet inte jag om det är så att Garmin är väldigt on point. Men jag såg på datorn i ögonvrån. Och jag ska få all data nästa vecka sammanställd. Men jag var en bit över 50.
Oj.
Ganska länge. Och jag var uppe på 53 stundtals. Och sen så kommer datorn säga liksom vad som... Man måste ligga en viss tid för att det ska bli ett riktigt värde. Och är man över 50 och är 38 år gammal, då behöver man... Då är det är jättebra. Så jag var, trots den där halvsekunden av så här, nu hoppar jag av, nu ger jag upp, så var jag jättenöjd.
Men vänta, det här innebär att du är egentligen bättre än vad din klocka säger att du är.
Mycket, mycket bättre.
Ja, och för jag har funderat över hur klockan mäter värdet egentligen. För ibland är jag så här, men jag har inte ens gjort någon konditionsträning nu här, och så har jag ändå fått något nytt konditionsvärde här på VO2. Och det kan kännas lite så här, kan inte riktigt relatera, men absolut. Men okej, okay, så klockan är inte så akkurat som man säger i Norge.
Nej, du och jag har ju Apple Watch, och det är ju det som jag tyckte var intressant nu. Alltså faktiskt se. Men jag tror att jag måste springa mer utomhus för att klockan ska få ännu mer data. Men saken är att jag skulle vilja göra det här testet en gång till i vår, när jag har samlat volym i längdskidåkningen. För jag tror att jag kan höja den här med ett 6 månaders fokus. Och nu vet jag att ett sånt här test efter uppvärmning inte tar så många minuter. Det är inte den här plågsamma resan för en kvart. Eller det som jag pratade om för några veckor sedan i träningspodden. Jag ska springa 12 minuter och se hur långt jag hinner. Ett klassiskt Cooper-test till exempel. För då måste man pressa sig mentalt så länge.
Mm.
Och jag vill ju inte riktigt att det är min mentala kapacitet som testas. Utan jag vill ju testa min fysiska kapacitet. Och det där är ju samma sak i gymmet när man gör styrketester. Vad är det egentligen som man testar? Sen är det ju lite grann som högskoleprovet. För varje gång som man gör ett test så blir man ju bättre på att göra testet.
Exakt.
Och jag hade 2 rädslor innan som jag inte hade briefat dem på. För jag tänkte att jag ska inte säga det högt innan. För så, du vet ju du att om man är rädd för någonting och så säger man det högt, då kan man antingen befästa det som det värsta som kan hända. Ibland kan det ju vara skönt att säga det, för då kan man säga men det är ju inte så farligt att säga det. Men det var 2 saker. Jag var jätterädd för att jag skulle få håll. Men jag tycker nog att när jag under hösten nu har sprungit de här 4x4 och gjort en ordentlig uppvärmning, så har jag inte fått håll. Det har varit någon gång bara. Men jag vet också att det är när jag passerar 178 i puls som jag får håll. Det var jag jätterädd för. Fick inte håll. Nummer 2, det var hur min bäckenbotten skulle reagera på den här kraftiga ventileringen. Alltså andningsfrekvensen. För jag har haft genom åren 2 så här bäckenbotten meltdowns. En av dem, det var efter målgång på Stockholm brantaste. Barnen var, alltså, de var väl 3 och 4 år tror jag då. Efter målgång, när jag la mig ner på rygg uppe på toppen av Hammarbybacken. Då, min bäcken, och bara diafragman och hela lungmuskulaturen, allting bara vibrerade. Och då var det som att bäckenbotten bara, I'm out of here.
Ja, oh, jobbigt.
Jättekonstigt. Och den andra gången var när jag sprang mitt livs snabbaste 5 kilometer på Vårruset ett år. Och då var det under loppet som jag bara, nej men bäckenbotten, liksom, den bara checkade ut. Och sen har jag ju kollat upp det och, så här, och då så sa ju den här gynekologen som är jätteskicklig, Sveriges mest kända bäckenbotten specialiserad gynekolog. Då sa hon så här, men när vid en sån här typ av riktigt 100% i maximal grej så kan det bli så här. Det är ingenting som du behöver oroa dig för och det har ju inte hänt igen. Men då tänker jag så här, det ska vara intressant nu när det är en sån här maximal grej. Hur bäckenbotten kommer att reagera.
Mm.
Ingenting.
Mm.
Inte ens en indikation. Åh, jag bara, gud, vad skönt. Och så här, det här går jag runt och är orolig några timmar innan för hur det här ska gå. Så jag bara, nej, ingenting. Men det också verkar ju vara lite då, kan ju vara random. Eller att jag blir starkare i bäckenbotten, mer uthållig, nervsystemet som anpassar sig. Är du någonsin orolig för bäckenbotten när du springer snabbare grejer? Eller basketen, när det är tacklingar och sånt?
Ja, men alltså, som kvinna som har fött ett antal barn så är man väl alltid lite orolig för bäckenbotten. Att den inte ska liksom vara med på noterna. Men bara det där att man alltid tänker sig för, kanske inte ska hoppa på studsmattan, nej, jag passar på den. Och så. Och absolut, när man tar ut sig mycket. Så basketen har jag faktiskt inte känt av. Men ja, jag kan relatera till den där rädslan. Att det är ändå någonting som man tänker på.
Mm. Nej, men det var intressant, för jag trodde att nu ska jag in i samma kategori av maximal ansträngning. Och så var det liksom som att det har aldrig hänt någonsin tidigare. Och det var ju skönt, för då vet jag att då behöver jag inte bara fundera på det nästa gång, utan då ska jag nog tänka att det snarare är normen. Jag är ju jävligt nöjd med min bäckenbotten nämligen.
Nej, men, ja. Nej, men vad jag tänkte på var att det är ju intressant med sådana där tester. För jag gjorde ett sånt där konditionstest när jag skulle iväg på Atlanten, men då gjorde vi det på cykel. Och då ska man ju liksom cykla, då skulle de ju också upp så att det blir tyngre och tyngre, och så ska man ju cykla så länge man orkar. Och där var det som att jag bara sa, nej men nu orkar jag inte mer. Och så klev jag av. Och sen återhämtade jag mig på ungefär 5 sekunder. Och då var jag så här, men vad fan, jag stannade alldeles för tidigt. Så jag ville bara göra om det där testet. Jag bara kände så här, nej, jag presterade inte alls bra. Men jag tror att hade jag gjort det en gång till, alltså veckan efter eller så där, då hade jag klarat, och då hade jag varit mycket, mycket bättre på testet. För att man vet hur testet går till och hur det känns på något sätt.
Ja, exakt. Och då kommer vi in i det här med progression i styrketräningen. Det är som att när man gör träningspasset andra gången, då vet man hur det känns.
Ja.
Och då kan man ta i ännu mer, ta ut Exakt. Sig ännu mer.
Nej, men det är verkligen. Så ja. Är det absolut. Vet du vad? Jag måste rusa. Jag ser det på klockan nu. Jag har helt glömt bort tiden för att vi hade så himla intressant och trevligt.
Men jag vill påminna, jag har en uppmaning. Du som sa, vi närmar oss slutet av året. Friskvårdsbidraget.
Just.
Hörrni människor. Ni som inte har använt ert friskvårdsbidrag för året, som har brytår vid årsskiftet, passa på. Det finns träningsappar, PT-timmar, gymkort, massage. Det finns massa grejer som man kan använda sitt friskvårdsbidrag till. Låt det inte brinna inne.
Nej, men precis. Det är ju jättedumt att wasta det. Som du säger, man kan använda det på hur mycket olika saker som helst. Så absolut, det ska jag också göra när du säger det.
Bra. Ja, jag har redan maxat mitt.
Tack för påminnelsen, Lovisa.
Mm. Jag vill bara säga tips från coachen, för nu får jag mycket frågor om det. Ladda ner appar, skaffa, även om du tränar hemma. Ladda ner en träningsapp och skapa ett konto.
Så kan man använda sin peng där. Smart. Alltså yogobi och sånt kan man ju dra på det. Det är skitsmart. Bra.
Majst, min träning.
Majst kan man dra.
Ja, vi
absolut.
Kör kampanj nu. Jajamän. Ja, men man kan jättebra. Använda det på massa olika ställen. Även om man inte är intresserad av att träffa någon så kan man ju passa på.
Ja, varför inte? Perfekt. Bra tips att avsluta veckans träningspodden med. Nästa gång vi hörs så är det Lucia-veckan. Då är vi nära jul alltså.
Woho! Nedräkning.
Ja, precis. Nu räknar vi ner mot ljusare tider. Tack för att ni lyssnar och puss och kram.
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.